When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till Så vad händer? Mitt namn är Amat Levin och det här är podden som tar upp allt det intressanta som händer inom populärkulturen, inom politiken och i våra liv helt enkelt. Det här är sista veckan utan John, han kommer tillbaka nästa vecka. Men så den här veckan har vi ändå en vikarie, det är precis som förra veckan Hasan Ramic. Och vi kommer att ha en, ja, vi ska försöka att den inte blir allt för gubbig. Det är en diskussion om liksom enkelriktningen inom musiken vi gillar. Varför låter liksom så många rappare likadant nu för tiden? Och varför domineras R&B av toxicity samtidigt som själva liksom sjungandet har hamnat i skymundan? Vi kommer även att prata om vilken musikstil som dock står för förnyelsen just nu. I andra halvan av avsnittet pratar vi om kulturell appropriering sen ett band bestående av vita med dreads fick avbryta sin spelning efter klagomål från publiken. Vi snackar lite om när kulturell appropriering-diskussionen blir löjlig och när den är värd att ha och vilka andra antirasistiska frågor som kanske förtjänar mer utrymme. I slutet av avsnittet svarar Hasan på era lyssnarfrågor. All right, nu kör vi! Yes, Hasan Ramic kommer som sagt snart att göra mig sällskap här i studion. Men först vill jag bara toucha med någonting som jag har läst om rätt mycket de senaste dagarna. Det är ju utvecklingen i Danmark, den liksom rasistiska utvecklingen i Danmark som bara verkar fortsätta tyvärr. DN hade tidigare i veckan, det var slutet på förra veckan, ett reportage som gick under rubriken "Bostäder rivs för att icke-västliga ska flytta". Och den hade ett långt reportage som är väl värt att läsa. Den handlar liksom om hur den här politiken i Danmark ser ut just nu. Och det finns ju, jag ska läsa några, ni får jättegärna läsa artikeln själva, men några höjdpunkter kommer ändå här. Danmark har ju sedan ett tag tillbaka haft vad som kallas för en ghetto-lista, alltså områden på, eller en lista på områden som klassas som ghettoområden. Och det baseras på olika kriterier, bland annat utbildningsnivå, arbetslöshet, brottslighet. Men ett av kriterierna då, menar DN, står över de andra kriterierna. Och det är andelen boende med icke-västlig bakgrund. Och i väst, liksom, det menas i stort sett EU plus USA, Storbritannien, Nya Zeeland och Australien. Resten är då icke-västlig. Och om ett område har mer än 50% icke-västliga invånare så hamnar det på ghetto-listan. Alltså oavsett befolkningens utbildningsnivå eller brottslighet. Och DN skriver att omvänt då så kan ett område aldrig klassas som ett parallellsamfund om andelen icke-västliga är låg. Om jag förstår rätt, alltså, så att är det, även om det skulle vara mycket fattigdom och brottslighet i ett område, har det inte över 50% icke-västliga invånare, då är det ändå inte ett så kallat gettoområde. Och att klassa de här områdena som getton möjliggör då för staten att ha lite lagar som särbehandlar boendena i de här områdena. Boenden i så kallade gettoområden måste till exempel skriva in sina barn i förskolan från ett års ålder. Och då minst 25 timmar ska barnen gå, minst 25 timmar i veckan ska barnen gå på förskolan för att då utbildas inom språket och inom citat danska värderingar. Vilket, alltså språk, ja, språk är väl en sak, men alltså danska värderingar är, det är också så flummigt alltid när man pratar om sådana där. Vad exakt är danska värderingar? Vad exakt är svenska värderingar? Sen blir det också såklart nuts i mitt fall, i mitt huvud, av att det på riktigt är en särbehandling liksom. Att om du bor här i det här gettot, då måste du skiljas från ditt barn under minst 25 timmar per vecka. Det är inte längre upp till dig huruvida du vill att ditt barn ska gå i förskola eller inte, utan det ska ske. Medan om du bor i ett annat område, ja, då får du välja själv. Enligt danskarna själva så är huvudmålet med det här att minska segregationen. Och det de alltså vill då är att minska andelen icke-västliga bland de boendena i de här områdena. Så nu i första skedet så ska det ner till 50%, max 50% icke-västliga. Och år 2030 då ska det, får det vara högst 30% icke-västliga invånare i specifika områden. Så att, och i vissa av de här områdena som det gäller, vissa av de här ställena som då klassas som getton, där är det idag upp till 75-80% icke-västliga invånare. Så att för att få ner de här till 50% och sen till 30% så innebär det ju en gigantisk folkförflyttning. Och enligt då lagen, åtminstone så som den ser ut nu, så får man inte säga upp någons lägenhet enbart på grund av liksom var den kommer ifrån. Däremot så kan man göra så att hyreshus där det bor många icke-västliga, de kan man välja att riva, alltså att helt riva, eller att renovera dem, vilket då tvingar de som bor där att flytta. Och när man då antingen har byggt ett nytt hus där eller när man har renoverat klart det, så höjer man hyrorna kraftigt, så att då är då tanken att de som ska ha råd att bo i de här husen och lägenheterna har då mer pengar. Och de som då har mer pengar är i högre utsträckning folk som då klassas som västliga invånare. Men ja, i praktiken blir det här alltså att folk tvingas ifrån sina lägenheter. Lägenheter de kanske har bott i decennier. Och så tvingas de att liksom, de placeras om i andra stadsdelar. Det här är ju liksom straight up rasistisk politik. Det går inte att kalla det för någonting annat. Och jag vet att folk försöker på alla möjliga olika sätt. Och att ja, men man måste bryta segregationen på någonting, på något sätt, jäda jäda. Men det här gör är ju verkligen att det, man straffar liksom individer. Och på individnivå för att det då finns ett segregationsproblem. Och att det finns, ja, det kan man ju verkligen, det kan man ju diskutera. Det kan man diskutera även här i Sverige liksom. Men är det vanliga invånare som ska straffas på det här sättet på grund av det? Alltså att de ska då, invånare med specifika bakgrunder ska tvingas ifrån lägenheterna där de bor, vare sig de vill eller inte. Det går ju inte att kalla det någonting annat än rasistiskt. Sen lägger man ju till det som de också tar upp i artikeln om hur förändringarna inom asylpolitiken som de försöker uppnå i Danmark. Att målet är att ta emot noll flyktingar. Och jag menar, sättet man vill nå det här på bland annat är ju att man ska då skickas till ett afrikanskt land. Det här är ju sånt som har diskuterats även i Storbritannien. Att asylsökanden som kommer till Danmark då omedelbart ska sättas på ett plan och skickas till exempelvis Rwanda. Och får man sin asyl, ja, då är det ju Rwanda man får bo i, inte i Danmark. Och det finns ju många som jag tycker korrekt menar att det här är liksom att det är ett brott mot massa olika grundläggande konventioner, mänskliga rättigheter och så vidare. Men det här är alltså en politik som ju SD jättelänge har inspirerats av. Och för ett par år sedan så var det ju många svenska partier som typ, vad ska man säga, gav SD skit för hur mycket de blickar mot Danmark och den här rasistiska politiken. Men vi la upp den här på Instagram för att jag tyckte att den här reportaget, det är ett jättevälskrivet reportage, men det är verkligen sjukt vad det är som för sig går där på andra sidan. Och då skrev jag också att så här, men det är inte längre bara SD som inspireras av Danmark. Och vadå, mindre än 24 timmar senare så publicerar DN någon form av uppföljningsartikel där man har intervjuat integrationsministern här i Sverige, Anders Ygeman, som alltså är sosse. Och han säger också att han inspireras av Danmark. Han vill ju dock att inte kalla det för icke-västlig bakgrund, utan han tycker att det är mycket mer bättre eller mycket mindre rasistiskt att säga utomnordisk bakgrund. Och han menar att det skulle kunna vara i Sverige, också i Sverige, en sån, ett sånt kriterium som används för att då klassa vissa områden som, inte getton i vårt fall, men citat, utsatta områden. Han säger också att jag tror att det är dåligt att ha områden där majoriteten har utomnordiskt ursprung, säger han. Och DN-journalisterna har ju en bra följdfråga som är som att säga, okej, men om det inte är bra med quote unquote, för många med utomnordisk bakgrund, var sätter du gränsen då? Och då säger han att han tycker att, upprepar han då det här från ingressen om att det är dåligt att områden har en majoritet med utomnordisk ursprung. Och då frågar journalisterna, så det är alltså 50% du menar? Det får inte vara en majoritet, men det kan vara under 50%, är okej. Och då säger han att ja, men 50% är väl en siffra att utgå ifrån. Ska vi sen sätta den där siffran på allvar, då behöver vi utreda och fundera. Men om du vill ha en hunch så skulle jag sätta det där. Det är alltså en socialdemokratisk politiker, integrationsministern, som pratar på allvar om att vi också borde ha någon slags gräns för att det får bo högst 50% med utomnordisk bakgrund i vissa av våra områden. Det är, jag chockas faktiskt. Även om vi under många år nu har pratat om hur Socialdemokraterna verkar rätt länge ha gett upp whatever så här politiskt kompass de en gång hade. Eller liksom, jag tänker fortfarande så här, när man är lite idealistisk, att politiska partier ska drivas av någon form av ideologi och någon form av liksom passion för vad de egentligen tror på. Men sossarna verkar ju ha sen rätt länge gett upp allt det där, för att deras största passion är ju bara att sitta kvar vid makten. Och om pendeln svingar åt det hållet där det verkar som att många vill ha den här typen av politik, ja, då går Socialdemokraterna bara efter liksom. Och jag tycker att det är, jag chockas faktiskt fortfarande av hur ryggradslösa de är. Och hur man kan stå här, och framförallt efter att ha kritiserat SD för samma typ av politik under många år nu. Och sen så nu så vänder man bara kappan efter vinden och säger typ samma sak. Det här låter ju som en SD-politiker som pratar. Så att sossarna alltså, de nytt botten napp. När man inte tror att de kan, så hittar de ett sätt alltså. Jag väldigt, väldigt besviken och väldigt, väldigt farlig och obehaglig utveckling som håller på att ske här i Sverige. Superviktigt. Det är valår i år allihopa. Det är jätteviktigt att hålla sig ajour med de här frågorna, för att när man inte gör det så de håller ju på. De driver det här framåt hela tiden. Och helt plötsligt så står vi där i ett liksom apartheid-samhälle även i Sverige. Det är sjukt. Kolla upp den här artikeln också, som sagt. Den första hette Bostäder rivs för att icke-västliga ska flytta. Det var den som handlade om Danmark. Den som handlade om Sverige heter, citat, Ygeman, max hälften med utomnordisk bakgrund i utsatta bostadsområden. Båda finns på dn.se och länkarna finns på vår Instagram också. Andra sidan reklampausen, då får jag sällskap av Hassan, egentligen. Okej? Okay? Men innan dess, glöm inte bonusmaterial, reklamfria avsnitt, mini-episoder, videoversioner av poddarna, allting sånt finns på patreon.com/svh. Vill ni ha reda på hur man tar del av det här materialet, hur man får det till sin mobil, så finns allt det, den infon, sparad i en story på vår Instagram. Så kolla bara där om ni har frågor. Nu, välkommen Hassan.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news.
Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till, så vad händer?
Jag har knäppt upp en öl här.
I wish, det är så jävla tidigt på dagen bara alltså. Men annars hade jag gjort, nu har jag för ingenting i studion. Men,
nej, jag vet.
Det får bli nästa gång.
Ja fan, det får bli en ordentlig AV. Man måste ju V för att ha ett A.
Ja men precis.
Det har inte jag gjort idag.
Vi går way back med att podda och att drank och podda. Våran Rick Ross-podd som vi spelade in för, det är säkert 10 år sedan nu. Det är typ 10 år sedan, för det var den här skivan God Forgives, I Don't. Jag tror att jag har en bild på någon gammal, på min dator någonstans har jag säkert en bild från när vi lånade typ Nöjeskade en studio och hade en flaska rom och typ såhär citron och lime och grejer, allting. Och sen så spelade vi in. Det var bra avsnitt. Keff kvalitet tror jag, men bra avsnitt.
Keff kvalitet.
Ljudkvalitet alltså.
Men det var nog i höjden av svensk musikkritik skulle jag vilja säga. Alltså det är ingen som har gjort något bättre varken före eller efter. I'm sorry. Jag är ledsen, Strage. Ja. You ain't got shit on us, alltså.
Det här är en sån här diskussion som jag undrar om man kommer kunna ha utan att låta som en sån fucking gubbe. Men alltså, så vi snackade i förra avsnittet lite grann om så här, hur vi spelade skivor tillsammans. Mm. Och jag har bara märkt, jag tror att det är kombon av att inte längre spela skivor och inte liksom hålla mig ajour med vad som släpps. För det var ju ett, när man DJade så här varannan helg, det var ett perfekt tillfälle att så här hela tiden ha koll på vad är det för ny musik som kommer. Det i kombination med att så jag har fått barn och att jag bara upplever att jag har mindre, och jag har säkert börjat lyssna mer på poddar, upplever bara att jag har mindre tid till typ, till att lyssna på musik. Så jag skulle säga att jag har nu sämre koll på ny musik. Så här dålig koll på ny musik har jag nog inte haft sedan jag var liksom ett barn typ.
Ja, alltså,
det har gått ut för mig.
Och vet du vad? Om du lyssnar på poddar så lyssnar jag lika mycket på ljudböcker.
Mm.
Just nu faktiskt, känner du till Will Durant?
Nej, tror inte det.
Historiker som skrev History of Civilization mellan åren typ 1930 till 1980. Mm. Alltså 50-årigt så skrivprojekt. Nu läser jag hans bok The Time of Faith som handlar om medeltiden, och han är en sån där historiker som skriver som alltså de här gamla klassiska krönikörerna. Så för mig, det finns ingen bättre musik.
Nej,
än det där.
Jag fattar.
så vad heter det, vi är exakt samma tids, men jag ta på mig att uppdatera mig på vad som är nytt och vad som är pappen och liksom vad som händer lite på TikTok och så här spel, de så här kurerade spellistorna på Spotify och också liksom vad som händer på klubben.
Mm.
Men det är inte så att jag aktivt blir entusiasmerad av ny musik på samma sätt som det var för kanske, ja, men till och med bara 6-7 år sedan.
Mm.
när jag skulle lyssna på musik i bilen, typ så här Steely Dan eller typ Black Uhuru.
Nej, men jag tycker att, och det är klart, i allt det därför jag sa så att man låter som en gubbe, för jag tror att det är i, man blir alltså, det var bättre förr. Det där kommer ju alla människor till vid något tillfälle, känns det som. Men med det sagt så tänker jag också, det är inte bara så att musik var, lät bättre eller var bättre för att jag var ung och typ var ute mer. Jag tycker att så här, Okay, så de två genrerna som jag historiskt skulle säga har lyssnat mest på, det är liksom rap och det är R&B. Och båda de tycker jag går igenom någon form av liksom kris nu och har gjort det ett tag. Både internationellt och i Sverige. Jag kan börja med R&B, tycker jag är, hur ska man säga? Du vet, det är så mycket nu R&B. Jag lyssnade på en ny låt av Division. Ja, jag spelar det lite. Jag kan spela det för länge här, så får ni höra. Ja, nej, men den här låten är liksom, den är catchy, whatever. Vi hade säkert kört den på Chocolate Factory, The Love Below. Men det som jag börjar också bli trött på inom R&B, det är att den här trenden om att allting ska vara väldigt toxic hela tiden. Alltså man sjunger nästan enbart om hur keff man är typ, eller hur mycket man fuckar runt eller så här. Det är så endimensionellt, och det här, vet, jag har inte någonting emot det per se. Jag menar, jag gillar The Weeknd. The Weeknd är ju, hans texter är ju bland det vidrigaste som finns ibland, vissa av hans låtar.
Vår mans som vi inte får lyssna på längre är ju
men det är en sån grej jag kan sakna bara så här, när man lyssnar på lite mer old school R&B eller liksom, för att inte tala om soul, att det finns liksom är det någon som gör typ en kärleksförlåt? Alltså, jag menar
nej, men alltså, det är väl så, så här, å ena sidan ska jag tycka att men man saknar ju romansen lite grann. Romansen är ju död. Eller romantik, eller romansen, inte romantiken. Men å andra sidan så här, som bara en nihilist kan, så tycker jag men det är bra att de har slitit av liksom den här slöjan av att tvåsamhet är the end all be all.
Absolut.
Av allting. Men å andra sidan så här, det kanske är bara genren, det kanske är kulturen. I motsats till den här låten så vill jag presentera Burner Boy och Neka, som är bara straight up simp ass låt. Och liksom så här, på alla sätt raka motsatsen till allting som händer här. Inte det här mörka komprimera, utan liksom en härlig så här high life melodi liksom. Och han sjunger om hur fin hans tjej är liksom. Så det är inte så att det inte finns, men det kanske inte finns i den genren som man vill att det ska
finnas. Nej, men precis. Och absolut, jag lyssnar, liksom Burna Boy släppte precis en ny skiva som jag lyssnar på. Och absolut, Afrobeats är ju fortfarande en sån genre som jag... Man hade kunnat tro att det skulle bli en sån fad som bara dog ut efter något år. Nej. Alltså framförallt här i västvärlden. Men det har ju verkligen lyckats hålla sig kvar. Alltså.
Ja, först att göra det.
Ja.
Bland dessa svennar kan vi säga.
Ja, men eller hur? Nej, men jag har ingenting emot, som sagt, jag har ingenting emot toxicity i sig, men det är bara det att när det blir för mycket, när det blir för likriktat, när det känns som att alla liksom populära R&B-artister sjunger om fucking samma sak. It's too much, man.
Ja, och
jag säger inte att det är antingen är toxicity eller kärlek, men sjung om någonting fucking annat.
Och mitt stora problem med R&B överlag är att det finns ingen sang.
Nej, uff, ja, det är precis. Det är ju fan, det är nästan nummer ett alltså.
Det är nog jag tycker att det är ett större problem än alltså att R&B har det har blivit liksom en grej som vem som helst kan göra. Eller att soul har blivit eller så här, soul har försvunnit från R&B snarare. Att det finns ingen det finns inget kyrkligt element i, och väldigt snäva vokala insatser, alltså som den här Division-låten. han håller på fram och tillbaka i en oktav.
Alltså ja, det är inget register liksom,
inga
på samma
drillar,
sätt.
Ingen liksom flare. Kollade du på, nu är vi jävligt gubbiga här.
Nej.
Kollade du på Usher's Tiny Desk?
Ja. Jesus Christ, vilken breath of fresh air. Alltså.
Kom igen nu, god damn.
När folk ska hålla på med den här versus och de ska bara säga Usher versus Chris Brown, who you got? Bara, get the fuck out of Chris Brown. Alltså, lägg inte någon liksom, disrespect på Ushers namn, snälla.
Ja,
this guy. Och inte när jag satt den här Tiny Desk, när artister kommer till NPR, deras kontor och sjunger. Usher put on a fucking masterclass.
Ja,
alltså
ja.
Nej, med hans sång och hans låtar.
Han skickar ju alla till skolan.
Ja.
Det,
dels också bara vilka låtar det var. Hur många, det var flera låtar som han spelade. När jag bara, just det, fan den här låten också.
Ja.
Men sen också hur han sjöng.
Ja.
Det var ingen autotune där. Det var bara, han bara liksom...
Hur han projicerar rösten in i mikrofonen.
Ja.
Hur han drillar. Hur han liksom använder flera oktaver.
Ja.
Det är liksom a range... Alltså räckvidd, det handlar liksom att kunna sjunga en låg ton och en hög ton som ligger ganska långt ifrån varandra och göra det rent, göra det träffsäkert med melodin. Bro, alltså det där var, ja, tyvärr så är den grejen nästan till död. Och tyvärr, ännu värre, är den helt död inom kvinnlig R&B. Väldigt lite sängen där.
Och
väldigt mycket som whisky.
Ja. Ja, men det är synd. Som såhär, Jhené Aiko, inte för att hon är den största liksom, längre, men den typen av liksom, artister och även de manliga, liksom, med, som jag sa, The Weeknd, som jag gillar visserligen, men hans röst, fine, han sjunger rent, vilket inte är svårt längre med autotune, liksom att det ska låta rent. Men igen, det är inte mycket register där. Det kollar på Drake, sjunger han, när han blow you away med hans sängen, liksom aldrig. Eller Division nu, det finns ju så många. Du har helt rätt i att så här, fine, började med att klaga på the toxicity, men absolut så är det sängen som är det som har gått förlorat allra mest. Ja. Alltså.
Och jag menar, går man ännu längre tillbaka, alltså självklart så varje generation har ju sin tid, men just den här att sjunga R&B eller sjunga R&B, vi bara ska hålla oss till R&B, så har det ju krävts att man har, alltså, the B in the R. Alltså att liksom den här soul-grejen, blues-grejen, att man har en, någon slags, I mean, skolning och karaktär och drivkraft att vara, I mean, så här, vokalt bra. Att det är det som är själva instrumentet, att det är det där uttrycket ligger. Och jag tror att så här också, vokalerna följer ju temat ganska stort. Alltså, tänk att någon skulle göra en vokal, en sån Mariah Carey vokaldrill över 5 oktaver om att liksom ligga runt.
Nej, men det var lite synd. Jag väntar på att det är väl en trend som allt annat, men jag längre tills den här trenden försvinner lite liksom, eller att det kommer någon motvåg, för det är rätt trist alltså, när allting låter så likt.
Vad tycker du är då hiphopens stora problem?
Hiphopens stora problem, det är liksom på ett sätt, det är också den här hur likriktat allting är. En grej som jag verkligen saknar back in the day, och jag skulle säga att det här är liksom, har varit en grej med hiphopen från början, alltså in på 90-talet, in på, skulle jag säga, början av 00-talet också, då var det att man tog pride, man var stolt, fanns en stolthet i att hitta sin egen lane och att låta som sig själv, låta annorlunda. Alltså, okej, vi kan gå till början av 00-talet, liksom, ta Ludacris, ta Nelly, ta någon som fucking Chingy, ta T.I., ta alla de här, jag säger inte att det här är liksom världens bästa rappare, framförallt inte Chingy, men de lät inte som varandra. Ludacris lät ju faktiskt helt egen.
Ja.
Nelly lät helt egen när han kom. Man går liksom back till 90-talet. Warren G hade sin grej. Snoop Dogg hade sin grej. Coolio lät egen. Förstår du? Alltså jag menar bara att folk verkligen igen då, took pride i att ingen ska låta som jag. Som Ghostface säger på Only Built for Cuban Links albumet liksom. I don't want niggas to sound like me on no album. Den grejen tycker jag har gått förlåt. Ja. För nu liksom, vad är skillnaden på många av de här artisterna?
Honestly. Nej, alltså nu ska ju alla göra drill. Alltså det kommer ju liksom såna trendvågor här och där. Och det finns liksom en banbrytare och sen så finns det liksom ett gäng följare och sen så finns det Drake som svävar över popmusiken som en ande. A specter. Men det är intressant för att alltså det var länge sedan jag hade någon entusiasm för hiphop på det sättet. Alltså sen så jag är verkligen så här, jag gillar två saker väldigt mycket. Antingen så här stora feta clubbangers som är helt ratchet och hjärndöda, eller så gillar jag liksom den mörkaste hårdaste skiten. Gärna producerat av Alchemist. Som handlar om att liksom så här leva i en kloak och försörja sig på lönnmord. Så och jag vet inte. Jag upplever att den grejen har fått lite mer av en uppsving nu i och med Griselda. Men att mainstream hiphopen har lite av en identitetskris nu, för att nu när trap är förbrukat och så här afrobeats välkomnade inte in hiphop-snubbarna på det sättet som de kanske trodde att de skulle göra, att de inte kunde appropriera afrobeats bara hur som helst, att det inte lät sig,
de kan inte bara göra den lika bra, det är det som också är problemet.
Det krävs lite mer jollof rice för att man ska ha liksom det riktiga. Men jag tror hiphop var ju liksom världens största genre när Drake var på topp liksom för 2-3 år sedan. Jag tror inte det är så längre.
Nej.
Jag tror bara alltså, att det är tillbaka, alltså, självklart så är det extremt stor mainstream musik, men att det inte dikterar allt som det brukade göra i tiden.
Nej, men det är bara, jag tror att det här minns här, att jag kände mig inte lika liksom inne i musik. Jag tror att fine, det är säkert lite ålder, det är säkert man är på en annan plats i livet, men det är också att det har det är inte så här, jag säger inte att så här, det har blivit, det kommer aldrig komma tillbaka till att vara great igen, men det är väl som allting, det går i lite så här toppar och dalar ibland, och nu upplever jag att det är lite i en dal liksom.
Ja. Jag kan faktiskt hålla med. Och om man bara utgår från vad jag själv spelar ute, så alltså, det som folk går igång på är ju mest afrobeats. Har du lyssnat på Amapiano någonting?
Jag tror inte det.
Okej, jag vill bara höra din åsikt om det här. Kan du ta fram din?
Ja,
det där var Amapiano, och sen var det vad ska man säga, afrobitiserad Amapiano. Vad tyckte du om det där?
Tungt, jag gillade det. Du sa att det är det här som dominerar nu i liksom, är det här som, om du kör ut det, spelar du sån här musik då också?
Ja, det gör jag. Dock är det lite så här, just riktig Amapiano, alltså det som, den som kommer från Sydafrika, det är ju mer besläktat med house. Men nigerianerna har tagit liksom de här triolstötarna med så här elektriska pianon och lagt det på, speedat upp det lite grann och gjort poplåtar av det. Så att det har ju liksom blivit en slags, alltså, rundgång och en utväxling mellan Sydafrika och Nigeria som är liksom vad som gäller. Alltså det är det nya soundet i afrobeats. Så att helt plötsligt så är det där i pop och R&B, så har ju liksom både Drake och
Beyoncé
börjat göra Chicago House igen. Vad tycker du om det förresten?
Gillar Beyoncés låt. Drakes skiva tyckte jag inte var great. Jag tyckte den var ganska menlös. Men inte för att jag har någonting emot liksom house-soundet. Det tog ju mig tillbaka till lite så här början av 90-talet. Många sådana house-låtar som jag kommer ihåg att min brorsa, som alltid varit så här hip-hop-head, men som spelades liksom.
Precis.
Crystal Waters. Den, liksom, det fanns ju skitmycket sånt.
Som Masters at Work. Bucketheads. Som också är Masters at Work, by the way.
Så, Tony, jag vet. Så jag har ingenting emot den här då. Jag tycker det låter ju fett, den här blandningen liksom.
Så liksom, så här, så nu har ju där, så här, dancehall och pop alltså dancehall är liksom den främsta inspiratören till det som var afrobeats och Coupe Décalé och sådana där lokala sounds. Men just dancehall har varit oerhört inflytelserik på afrobeat-soundet fram tills för förra året. Nu börjar liksom house-soundet som liksom har jäst i Sydafrika börjar ta över. Och det är intressant för att låtarna har en helt annan struktur.
Mm.
Som nu när vi började lyssna på den här DJ Mafusa.
Ja, nästan sju låter, minuter liksom.
Sju minuter med typ en minuts intro med bara liksom shakers och grejer. Tills liksom själva uppbyggnaden kommer. Mm. Så det är intressant att spela det här ute för att spela house är ju något helt annat från att spela det man kallar för urbansk musik. Som är sättet man spelade på. Som vi har lärt oss spela är ju egentligen som dancehall. Att man bara spelar jättekorta snuttar hela tiden. Efter varandra. Så att det blir en intressant krock. Men det är roligt att house kommer tillbaka på många olika plan.
Mm, mm.
Kanske man kan spela färre låtar på en kväll.
Ja, precis. Precis. Nej, men jag tycker att det är bra. Det var bra tips. Och det är sådana där grejer. Jag letar liksom efter musik som känns lite mera tidlös. Jag tror att mycket av den här musiken som produceras inom R&B och hiphop nu, den kommer liksom inte leva vidare. Jag kan inte se den vara tidlös på samma sätt som mycket annan musik tidigare har varit. Jag lyssnade på Black Sabbath igår.
Mm.
Och det slog mig då bara att dels bara hur fett det är.
Ja.
Jag ska spela upp vilken låt jag lyssnade på så ni förstår mig.
Herregud.
Och det här är fucking tidlös musik. För att den här skivan kom ut 1970. Alltså det är 52 år sedan. Mm. 52 år sedan och då låter så här fett fortfarande.
I know.
Och liksom jag tror att jag fastnade mycket. Alltså hela den här skivan är asbra liksom. Men jag fastnade mycket för den här låten. För att det han spelar, det trummisen kör. Det är straight up, det kan en... Han hade kunnat göra en freestyle rap över den. Alltså ja. Det är hiphop också. Alltså ja. Innan hiphop ens fanns.
Nej,
så självklart, de är också Black Sabbath inspirerade av liksom funk och lite jazztrummor och lite allt möjligt hör man ju här. Men det är bara coolt att se hur det här är liksom det som födde metal.
Ja, nej men...
Och du, de spelar hiphop-trummor på det.
Men det här är ju bara liksom inom genren bra musik.
Ja, ja men exakt.
Nej men helt ärligt... sjukt, alltså ja visst, jag har ju också lyssnat en del på Sabbath, men liksom min stora grej de senaste typ så här är ju att jag har återupptäckt eller hittat till slutstationen för alla liksom så här vita män vita män som har ett musikintresse, vilket är liksom där man brukar kalla för vuxenrock. Så det är liksom Steely Dan i bilen hela dagarna. Och Michael McDonald och
nice.
The Whole Darn Family och typ sådana där grejer. Alltså, så jag, Doobie Brothers, Fleetwood Mac.
Mm.
Jag vet inte, jag tror nog att den grejen började för mig på sista Daft Punk-skivan. När de bara, men vi har spelat in den här på den dyraste, största musikstudion som men det här skulle ha Doobie Brothers spelat in. Så här skulle det låta. Jaha, låt mig kolla upp det där. Sen bara, oj. Och sen blev det mer och mer av det där. Mm. Som vardagsmusik istället för att bara, vad vet jag, lyssna på Hot Boys.
Mm, ja, men jag fattar. En blast from the past som någon skickade till mig var en story från Tyskland. Och jag säger blast from the past, för det var ändå ett tag sedan, tycker jag, den här diskussionen om kulturell appropriering var högt uppe på liksom tapeten. Det var från Tyskland. Och det var ett schweiziskt band, Lauwarm, som fick avbryta och ställa in en konsert efter att ha anklagats för kulturell appropriering. Och det som hände var så att, och det här står i artikeln, det är på SVT, och de säger att konsertbesökarna ska ha uttryckt ett, citat, obehag med situationen, vilket fick arrangörerna att avbryta den pågående spelningen. Och sen säger arrangören, bad ett uttalande om ursäkt för kunskapslyckor och menar att publiken borde blivit bättre skyddad. Så här är ett citat från arrangören. Vi misslyckades med att hantera det tillräckligt i förväg och att skydda er. What are we doing? Bara skydda er.
Skydda er från en ful frisyr.
Skydda er från att se, exakt.
Ugly ass. Som har mopp på huvudet. God damn, alltså.
Ja, det var bara länge sedan liksom, den här kulturella approprieringsdiskussionen.
Apropå det, Jag tror att det här går hand i hand. Men vet du, kommer du ihåg den amerikanska reggae-artisten Mattis Yahoo?
Ja, absolut.
Kommer du ihåg hur han ser ut?
Ja, ja.
Vill du se hur han ser ut idag?
Ja.
Så här ser han ut idag.
Åh jävlar, vilken skillnad. Jesus Christ.
Hur skulle du beskriva honom?
Ja, men jag vet inte, han ser nästan ut som den här Macklemore nästan, på något sätt. Alltså mer Macklemore än whatever det där var förut. Alltså.
Förut så såg Mattis Yahoo som en liksom förvuxen ortodox jude. och med någon slags slokhatt och stort skägg och glasögon. Och nu ser han ut som, jag vet inte, alltså en psytrance DJ. Psytrance DJ som jobbar extra som underklädesmodell för Dressman.
Nej, men jag tycker
så han har ju släppt kulturella appropriering.
Han släppte den. Han bara, nu är jag klar med den här kostymen. Uh-huh. Och det är ju det som är the kind of the point med hela grejen, att det blir en kostym för vissa. Men jag tycker också så här, för mig, kulturella approprieringsdiskussionen har för mig alltid varit mest intressant när det kommer till alltså ekonomi nästan. Uh-huh. I att vissa kan kanske tjäna pengar på något som en alltså en vit person som tar på sig då en ethnic kostym kan tjäna pengar på ett sätt som the ethnics inte kan. Oh. Det är då jag tycker att det är på riktigt mest av ett problem. Sen så tycker jag också att det kan finns en diskussion vad heter det, svenska liksom, kulturministern, hon med som också har liksom
som ser ut som Michael Rose.
Som också har the dreads. Och att det finns ju en diskussion om hade en svart kvinna med den frisyren kunnat nå den positionen. Ja. Det är en värdig diskussion
ja,
att ta.
Men det kan man bara titta på liksom riksdagen.
Ja.
Hur ser de svarta kvinnorna ut? Ja. Och hur ser de vita kvinnorna
ut? Och i USA liksom, för att inte tala om där. Och så där finns det ju absolut en diskussion att ha som jag tycker är också en värd diskussion att ha.
Ja.
Det som jag inte är så intresserad av vad gäller kulturell appropriering, det är så här, var någon random på, om en vit snubbe på gatan har dreads eller inte. I could not care less.
Ja, nej, men för det är en väldigt liten politisk akt att bara ha ett gäng dreads. Det är en mycket större politisk akt att göra en hel vit Afrobeats skiva.
Mm. Ja, men precis.
Och släppa den och bara ha ett stort skivbolag som pushar den liksom.
Mm. Och sådana grejer eller du vet, som Hollywood brukade, de har väl kanske blivit lite bättre på det nu, men den här så här om man gör en film om Ancient Egypt och det är så här, Christian Bale alltså den där typen av,
Liam Neeson ja. Som, som Amenaton.
men ja och så att, nej, var någon random snubbe på gatan hade, det kan jag inte bli med. Och det här bandet, alltså I don't know, fine om någon tycker att de inte borde ha det. Framförallt tycker jag bara att det är fult. Det är det som är det poängen, det största poängen med vita med dreads. Det ser inte lika bra ut. Man kan ju bara leva det där.
Ja, nej, men 100%. 100%. Alltså, en av sakerna som jag är mest glad över att jag inte gav mig in på 90-talet när jag upptäckte liksom reggae och dancehall var ju liksom att börja göra dreadlocks på mig själv.
Mm.
Även om tanken slog mig. Men sen så insåg jag att så här, men vad fan, alltså ditt stora jävla huvud, alltså, med ditt raka hår, det kommer se ut som skit för fan.
Ja.
Håll dig till att bara ha kort hår liksom.
Men det är också så, lägg till dimensionen som jag tycker gjorde den här storyn extra liksom töntig, var inte bara nog med att okej, konserten var tvungen att avbrytas, men hur de beskriver att så här, vi kunde inte skydda er.
Skydda
liksom.
Er från vad?
Ja.
Löss.
Ja, precis. Hade de sagt det, då hade jag fattat det.
Nej, skittöntigt. Alltså, jag har ju tyckt under en lång period. Och sen så, hur mycket ska vi slå vad om att personen, alltså den som behövde skydda, också var vit?
Det är 100% andra vita, som behövde skyddas. 100%.
Så, som bara hade så här vicarious outrage över some bullshit som ingen bryr sig om. Ja. Liksom.
Jag kan inte tänka mig att det var svarta som blev, liksom, kände sig kränkt. Alltså som kände sig, vad ska man säga, inte ens kränkta, men som påhoppade, kände sig hotade av det där. För att min erfarenhet av svarta som ser vita i dreads är att de bara skrattar åt det. Ja. Eller så här, shaking my head liksom åt det. Inte så här, åh gud, jag känner mig otrygg i det här rummet.
Apropå det, så jag tycker ju, jag är generellt för att det ska vara svårt för vita att ta sig in i svart kultur. Och att det ska vara liksom jobbigt och farligt, för annars är det liksom ingen mening att ens försöka skaffa eller ha juice från första början. Mm. Liksom. Och grejen är så här, när man släpper för mycket på det liksom, och det inte finns något motstånd, så blir det som i vissa delar av, det finns nu svenska rastafarianer som basically är nassar.
Nassar?
Nassar, alltså straight up. Jag ska visa dig på...
I'll alltid find a way att vara nassar
ska vi, jag ska visa dig på Facebook idioter som har... Alltså för den här... Alltså genom obegränsat marijuanabruk och arbetslöshet, så kommer ju liksom hästskoteorin, den börjar ju stämma in. Så att de börjar flumma ur, och sen så blir de rastafarianer, och sen så märker de liksom att det här är ingen solid grund att stå på som identitet, och sen så går man tillbaka till att vara liksom någon jävla vit nationalist eller bara så här libertarianen och så här dum skit. Men det är en som jag vet som har blivit straight up nasse.
Och har han släppt the dreads?
Nej, han kör fortfarande på dreads.
Intressant.
Det är insane. Han blev liksom någon slags så här vad ska man säga, hedning igen, och bara, du vet.
Han är liksom sista bossen av kulturell appropriering.
Det är jag vet inte ens vad jag ska kalla det för längre. Men det är nuts. Så jag tycker liksom så här, bara för den sakens skull, så tycker jag att vi borde polisa det här mer. Jag gjorde ju min insats under tidigt på internet så här 2006 och 2007 när jag drev en dancehall-blogg som hette Bomodis, där mycket av vår energi, alltså ett inlägg i veckan, gick åt att mobba folk som har röda dreadlocks.
Men alltså, ja, nej, det går inte. Nej, men det, jag vet inte, det var bara länge sedan jag såg en sån här story om kulturell appropriering som fick mig att chuckle på det här sättet. Det är ganska skönt att slippa att det inte är fullt lika många sådana diskussioner som det var för ett par
år. Ja, det var nuts där. 2014, 2015 var ju... När folk började komma till rätta med det där.
Mm.
Det där är i och för sig ett samtal för sig. Liksom, att svensk postkolonial medvetenhet och antirasistisk vokabulär behöver verkligen fan formuleras på ett sätt som stämmer överens med svensk verklighet.
Ja, men jag tycker det var skit. Jag läste ju, Tobias Hubinett har en bok som heter Svensk rasism, som går igenom liksom, hur rasism har sett ut i Sverige. Jag kommer inte ihåg när han börjar. Han har liksom en avgränsningsperiod, men nu kommer jag inte ihåg den i huvudet. Men den är absolut, han är alltid så här noggrann i the research och så vidare. Det finns så
han
mycket.
Är han forskare?
Ja, men exakt. Och han har så jävla mycket exempel. Och det är väldigt, väldigt så här, väldigt noggrant.
För då, jag tänker liksom, här måste man ändå göra någon slags, som modernistiskt fenomen, liksom att så här, narrativet om sig själv som ras måste ju komma med ett kontranarrativ och så där och så vidare och så vidare.
Men han gick in ganska mycket i slutet på boken på hur den här myten om att Sverige är så himla antirasistiskt och att vi är så himla, vi är färgblinda och sådär. Och han verkligen kunde peka på exempel på så här, när började det här ske? Liksom, under liksom efterkrigstiden, och man kanske försökte, det var ett sätt att försöka göra upp kanske lite med ens väldigt så rasistiska rasbiologihistoria. Men han menade, ni får läsa själv, det här är väldigt så här. Han skriver ju på en så här ganska avancerad nivå, så jag kan inte sammanfatta allt det. Men the main point är bara att språket Alltså han menade att till och med språket urholkades av hur vi såg på oss själva som så otroligt antirasistiska och färgblinda, i att vi inte ens har kvar liksom vokabulären som, att använda för att prata om de här frågorna. Ja. Och det ser man ju då sen, så när folk sen där kring 2014 började ta upp saker som kulturell appropriering och verkligen började prata om den rasism som självklart finns här, så lånade man ju in nästan alla uttryck från USA framförallt. Liksom.
Och så här, vilket också gjorde att man lånade in en del amerikanska verkligheter.
Mm.
Alltså, och så här, materiella förutsättningar som inte finns här.
Mm.
Så, min stora pet peeve i allt det där är ju så här. Det finns en antirasistisk materiell kamp att föra i Sverige som jag tycker helt går förlorad i den kulturella diskursen över vem som blir anställd på vilken jävla modellbyrå istället för att, vad vet jag, fackligt organisera alla bussförare i Sverige, ge dem sina rättigheter, alla jävlar som kör Volt och Foodora, alla de är ju liksom, det är en jättestor rasifierad underklass som bär upp hela jävla samhället på sina axlar.
Precis.
Som inte har några rättigheter, som utsätts för hur mycket rasism som helst, som bara helt går helt förlorade i att...
I representation.
I en men också att man helt plötsligt ska skydda någon från en vit människa som har dreadlocks.
Mm.
Är det de som behövs skyddas?
Ja, men det har alltid varit det som har varit mycket av problemet i så här internetaktivismen, tycker jag. Är liksom så här, vart är det man lägger den största kraften? Mm. Och 9 gånger av 10 så läggs ju kraften där det är enkelt, eller där det skapar rubriker, eller så här, vi call out den här influencer som låt säga, som fine, den gjorde fel kanske. Det var, låt säga att det är en influencer som har fuckat upp. Men in the grand scheme of things, ska det vara så här mycket? Ska det vara det här stora strålkastarljuset på den här influencern som fuckade upp? Eller ska det vara, som du säger, på att Sverige håller på att utveckla och redan har en rasifierad liksom underklass som utsätts för skit och som utnyttjas konstant. Vart ska vi lägga fokuset? Och hittills så lägger vi fokuset gärna på the influencers.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vad muntert slut det blev.
Ja, verkligen. Men vi fick lite lyssna frågor också. Jag vet inte om det var jättemånga.
Shoot,
var det några? Så många intressanta? Så kolla vilka det var.
Det var någon om biodling som jag kan säkert svara på.
Ja, vilket är det bästa sättet att börja med biodling?
Gå med i en förening.
Biodlingsföreningar alltså?
Ja, eller? Det är en lokal biodlarförening. Om det är bra så kommer de peka dig åt rätt håll. Och ta en biodlingskurs på, finns på alla, inom alla så här bildningsförbund. Och då är det oftast biodlarföreningen som fixar det, och då får man gå ut och testa på biodling och läsa på om biodling. Så det är det enklaste och bästa sättet. Andra bästa sättet är hitta en biodlare som kan ta in dig som praktikant eller någonting.
Din ljud är så här, det var någon som skrev Din YouTube-kanal Gröna Milen, älskade. Hur är det med veganismen?
Veganismen är borta ur mitt liv. För att under pandemin så lyckades jag bli extremt ätstörd på grund av det där. All stress och det var bara någonting. Jag bara åt och åt och åt. Det var någonting som saknades. Och grejen är så här. Jag gick upp fan nästan 20 kilo under pandemin. För att jag bara inte kunde sluta äta. Och sen när jag började. Jag testade att äta kött. Och då var det liksom. Det bara normaliserade mitt ätande. Så nu är jag liksom på. Den är lagd på hyllan i alla fall. Tills jag har gått ner i vikt lite grann. Eller återställt liksom mina jävla blodvärden. För jag höll på att äta ihjäl mig. För att jag saknar kött. Alltså det finns ingenting. Det är psykiskt liksom. Tycker fortfarande att köttindustrin är fucked up. Högst motvilligt som jag gör detta. Men ja.
Det var också kul med gröna, liksom, så här, shoutouten till Gröna Milen. För jag gick in då på YouTube där det. Och liksom 6 år sedan står det.
Ja.
Det är någon som har gått och längtat efter det här jävligt länge.
Det är några roliga klipp. Alltså. Vid ett så testar vi ju Oreos. Och vi äter alltså, jag tror så här, 20 Oreos var jag och brorsan. Olika smaker. Jag höll på att äta ihjäl, alltså, så jävla orimligt allting.
Den här kanske är tied till förra frågan, men vad är ditt endgame med träningen och hur behåller man motivationen?
Motivationen behåller man inte utan man skapar en disciplin. Du får vara omotiverad men du ska bara dyka upp, go through the motions. Så det handlar inte om motivation, det handlar om disciplin bara. The endgame är väl liksom att få upp flåset och bara gå ner i vikt. Det är the endgame. För jag behöver göra det, så jag är bara, nu är jag skit. Jag har alltid varit tjock men nu är jag fet alltså.
Och de här som du lägger upp, 99/208, är det liksom 99 tillfällen?
99 av 208, det ska vara 4 dagar i veckan. Jag ligger ju efter redan.
Men ändå, 99 tillfällen. I år bara, eller sen?
Ja,
eller,
på ett år ska det vara liksom, man ska inte missa en enda.
Nice. Så. Vad ska vi se, om du hade en, nej, här ska vi se först. Random fråga, utomlandsbröllop, åsikter?
Jag var ju på, jag spelade ju på ett utomlandsbröllop, på ett nigerianskt bröllop i Egypten.
Uff.
Alltså, så här är det. Om du ska organisera ett bröllop utomlands, sitt och liksom är väldigt noga med saker och ting, se till att anlita en bröllopsfixare som du litar på, eller så sänk dina förväntningar. För att den här bröllopsfixaren levererade ingenting av vad som den här bruden hade valt ut. Och det värsta av allt, när de skulle bli vigda av en katolsk präst. Och han höll sitt enorma föredrag om bland annat hur fel det är med homosexualitet.
No.
Så filmade de här bröllopsfixaren med en drönare. Och drönare ser skitmysigt ut på bild. Men har du hört en drönare?
Oh my god.
Så det var bara, han stod där och på engelska. God created Adam and Eve, not Adam and Steve. Och så bara. Men. Och jag, då insåg jag att liksom. För att det här bröllopet ska lyckas. Så måste jag bara leverera. Och jag spelade ett av mitt livs bästa DJ-set. Bara för att liksom. Gottgöra det till den här stackars bruden. Så jag är för, men ha inte så höga förväntningar på att det blir perfekt.
Nej. Det här var så.
Det var crazy.
Någon som skriver, saknar hans rapppodd.
Ja, mellan...
Shunar vet för er som inte vet.
Mellan 100% studier och 100% jobb och biodling så blir inte så mycket tid över till media. Det lilla kreativa utlopp jag får är ju liksom att jag skriver lite för mig själv. Och det är inte ofta det händer, för jag är mest utmattad. Det här är liksom, jag kom hit från Örebro för att prata om skolsituationen i Amats podd, för jag tyckte att så här, jag behöver göra det. Så det här, tyvärr, jag hinner fan inte. Och jag har fan inte så mycket att säga om New Rap. Det är så här,
precis, med tanke på hur vi började prata om det här avsnittet. I det här avsnittet.
Det är så här, I don't know. Det är väl bra. Det är kul att de kör.
Om hela världen lyssnade, vad skulle du säga?
Redacted. Jag vill inte.
Tänker du på den eller?
Nej, men vadå? Avskaffa kapitalismen. Det är, alltså, innan den avskaffar oss som art.
All right, ska vi sätta punkt?
Yeah!
Tack igen för att du hängde kvar på...
Tack, bro.
Det var real. Det var kul.
Och fan, återigen grattis till giftermålet.
Tack.
Married ass man.
Alltså, sjukt va? Nej, men det var way bättre än den här egyptiska, nigerianska bröllopet.
Ja, alltså... vad heter det? Hela havet stormar... Jag drack typ 4 flaskor kava. Det var nice.
Ja,
det var lätt. Men fan, jag måste hitta på någonting för det är ju Asabia som bröllopspresent. Alltså, jag känner mig lurad. Och ja, att jag höll på att komma för sent.
Ja, precis. Vi skulle först vara på Rosendals trädgård på Djurgården. Men så var de lite så här, lite kaffa. De var inte så tillmötesgående. De var lite där dryga i kommunikationen. Så vi bara, fuck it. Och så hittade vi ett nytt ställe. Och jag hade skickat ut det här till alla. Alltså, hallå, vi har ett nytt ställe. Men han hade missat det. Så han bara messade mig liksom strax innan vi skulle komma dit.
När du precis hade sagt dina vows.
Ja, men typ. Han sa, var är du någonstans? Så jag bara, vänta nu, var är du? jag misstänkte direkt. Jag bara, okej, fan, han har säkert irrat sig bort på Djurgården.
Son.
Men det worked out. Du var där när vi kom fram, så... det löste sig. All right, du får komma tillbaka nästa gång i Stockholm.
Hell yeah.
Peace.